den 23 oktober 1997. FN kontra Irak.
Nu handlar det om att FNs säkerhetsråd i natt lyckades avvärja en hotande splittring i frågan om sanktionerna mot Irak. En kompromissresolution som Sverige var med om att lägga fram väntas idag bli antagen av rådets medlemmar.
Ända från början stödde Sverige ett amerikanskt brittiskt förslag om att utöka sanktionerna mot Irak som en följd av att landet fortsatte att lägga hinder i vägen för FNs vapeninspektörer som ska övervaka avrustningen av massförstörelsevapen. Till det ekonomiska embargot skulle reseförbud mot nyckelpersoner i landet läggas, var tanken, om Irak inte gick FN till mötes och de nya sanktionerna skulle träda i kraft med automatik inom en viss tid om villkoren inte uppfylldes. Men Frankrike och Ryssland, som ju är permanenta medlemmar med vetorätt, satte sig emot förslaget och säkerhetsrådet har de senaste dagarna stått inför en allvarlig splittring som naturligtvis med intresse har studerats i Bagdad. Men kompromissförslaget som Sverige var med om att utarbeta i natt har alla chanser att ena säkerhetsrådet. Det betyder att ett nytt beslut måste fattas i säkerhetsrådet innan nya sanktioner träder i kraft och att de inte utlöses med den automatik som en majoritet av rådets medlemmar egentligen hade velat. Men en kompromiss är en kompromiss. Förslaget har också ett innehåll som ställer Irak inför ett klart hot om utvidgade sanktioner och kräver att Bagdad uppfyller vissa hårda och precisa krav för att undvika att tumskruvarna dras åt ännu mer. Titti Nylander, New York.
Den 23 oktober 1997, Hongkong.
Klockan är 14 minuter över 7 och det här är morgonekot i P1. Det är panik på Hongkongbörsen. När det var som värst under förmiddagshandeln så föll den med 14%. Och det är det största raset under en enskild dag under Hongkongbörsens historia. Jag är med Staffan Sonning, vår Asienkorrespondent från Singapore. Staffan, vad händer?
Det är fullständig panik på Hongkongbörsen. När det var som värst i förmiddag så hade börskurserna fallit med 14% och det är det största fallet som Hongkongbörsen har upplevt under sin historia. Den här börsnedgången började egentligen i måndags och lägger man ihop så ser man att Hongkongföretagen har förlorat nästan en fjärdedel av sitt värde nu på 3,5 dagar.
Vad är det då som händer? Vad orsakar det här?
Det är den ekonomiska krisen i resten av Asien som nu slutgiltigt har smittat av sig på Hongkong. Och den viktigaste anledningen är att allt fler börjar tvivla på att Hongkong kommer att klara att upprätthålla sin fasta växelkurs gentemot USA-dollarn. Den har legat fast i 14 år, men nu tror många att Hongkong-dollarn kan bli nästa mål för de internationella valutaspekulanterna.
De korta räntorna har ju fallit väldigt mycket. Hur inverkar det?
Ja, de har höjts och det är en viktig anledning till det som händer. Därför att de här höjda korträntorna, det kan vara ett förebud om två saker. Antingen kommer Hongkong-dollarn att falla och det vore katastrofalt för Hongkongs företag och fastighetsimperier eftersom de har stora utlandslån som då blir plötsligt mycket större. Den andra möjligheten är att Hongkongs ledning kommer att göra allt för att försvara värdet på Hongkong-dollarn. Och det gör man bland annat med höga räntor. Om alla räntor höjs, då är det också illa för företaget. Eftersom lånekostnaderna blir mycket högre.
Men Hongkongs finansminister har ju precis framträtt och sagt att allt är bra och det finns inga problem. Hur kan han säga det?
Ja, det kan vara sant, men det kan också vara lögn. Finansministrar måste ljuga även om de planerar en devalvering. Det vore tjänstefel av honom att säga någonting annat. Så det uttalandet säger inte så mycket.
Påverkar det här Sverige på något sätt?
Ja, det gör det. För det första så är Asien en viktig marknad för svenska exportföretag och nu blir svenska varor mycket dyrare i Asien och därmed svårare att sälja. Det är den ena effekten. Den andra, det såg vi ett exempel på häromdagen då ABB berättade att de ska lägga ner 10 000 jobb i Europa och USA och istället flytta jobben till Asien. Det blir alltså ännu billigare att lägga tillverkning i Asien istället för till exempel i Sverige. Så det som händer i Asien har mycket stor betydelse också för Sverige.
Staffan Sonning, vår Asien-korrespondent direkt från Singapore.
–23 oktober 1997. Nu har EU sagt att vi får ha kvar, och vi ska ha kvar vårt kära gamla systembolag.
Vi börjar alltså med EG-domstolens beslut. Det innebär att det svenska systembolaget får finnas kvar. Så här lät det när den svenska domaren Hans Ragnemalm läste upp domen i förmiddags.
Artikel 37 i EG-fördraget utgör inte hinder för sådana nationella bestämmelser om ett statligt detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker och dess funktionssätt som avses i begäran om förhandsavgörande.
Lottie Norling, rättschef på UD, betyder det här nu att det svenska systembolaget är räddat?
Det är räddat.
Och det finns inga som helst tveksamheter?
Det finns inga som helst tveksamheter. Domstolen riktar inte kritik på någon punkt när det gäller systembolagets funktionssätt.
Vilket är det viktigaste argumentet, tycker du, i domen?
Att systembolaget inte på något sätt fungerar så att utländska varor diskrimineras i förhållande till inhemska varor.
Utrikesdepartementets rättschef Lotte Nordling påtagligt glad idag. Det blev alltså en överraskande klar dom som den svenska domaren Hans Ragnemalm läste upp här i EG-domstolen strax före 10 på förmiddagen. Den 17-sidiga domen innebär att Systembolagets försäljningsmonopol får finnas kvar. Det strider inte mot EU:s handelsregler. Domstolen säger att systemets sätt att köpa in varor missgynnar inte något land och det försvårar inte importen av vin och sprit. Att systemet får leva kvar beror också enligt domstolen på att de svenska konsumenterna inte har några problem att få tag i vin och sprit. 384 systembolag och en mängd utlämningsställen räcker tydligen för att domstolen ska vara nöjd. Den svenska regeringens argument att systembolag behövs för att skydda den svenska folkhälsan har domstolen tagit till sig. Folkhälsoargumentet är en viktig motivering till varför systembolaget får vara kvar. Däremot anser domstolen att de svenska reglerna för partihandel och import av alkohol är olagliga och måste avskaffas. Detta kan inte motiveras med folkhälsoargument enligt domstolen. Dagens dom innebär att domstolen kör över generaladvokaten Mikael Elmers förslag till dom från i våras. I hans långa motivering ifrågasattes hela den svenska alkoholpolitiken där systembolaget är stöttepelaren. Men domstolen gav honom alltså bakläxa idag. Trots att domen går emot livsmedelshandlarna som betalat ICA-handlaren Harry Fransens rättegångskostnader tänker inte deras vd Peter Mattsson att ge upp.
Oavsett vad som händer så är det här ett steg till att vi ska sälja vin i livsmedelshandeln. Svenska folket vill ha vin i livsmedelshandeln.
Du menar att det kanske inte är slut efter det här?
Nej, det är inte slut. Det här är bara ett steg framåt.
Ni kommer att se till så att ni hamnar här en gång till?
Nej, det tror jag inte, för jag tycker inte det ska lösas via någon domstol, utan det här ska vi lösa i Sverige.
Livsmedelshandlarförbundets vd Peter Mattsson.
Den 24 oktober 1997, Algeriet.
I lokalvalen i Algeriet igår rapporteras deltagandet har varit lågt. Men trots det omfattande våldet i landet verkar själva valdagen ha gått lugnt till. Det var de första lokalvalen i Algeriet sedan 1990 då den numera förbjudna islamiska räddningsfronten FIS vann stort. FIS var förbjudet att delta i gårdagens lokalval.
Algeriet är ett land som FN också har problem att hantera, ett slags dåligt samvete. Det höjs röster för att FN ska ingripa i Algeriet, att omvärlden ska sätta press på regimen. Men de arabiska staterna vill inte se något ingripande. Ekot har talat med utrikesministern i arabvärldens mäktigaste land, Egypten.
We are all disturbed and concerned because of the developments occurring in Algeria. But we have full confidence in the government of Algeria and the policy of Algeria. The word intervention that you have mentioned in your question is not a good word here.
Egyptens utrikesminister Amr Moussa säger att han har fullt förtroende för den algeriska regeringen och att ordet intervention är ett fult ord här i arabvärlden. Visst är vi alla djupt skakade och bekymrade, men lösningen på blodbadet är att stödja den algeriska regeringens beslutsamhet att stå emot denna extremism, säger den egyptiska utrikesministern. För Egypten, som också har problem med militanta extremistgrupper, om än i mycket mindre skala, är det angeläget att omvärlden ger den algeriska regeringen sitt stöd. Liksom regeringen i Alger är man i Kairo emot en dialog med islamisterna. Här, liksom där, tolkas varje erbjudande om vapenvila som ett svaghetstecken. Oberoende kommentatorer i den arabiska pressen däremot kritiserar just denna ovilja till dialog och varnar för faran av att uppfatta ett erbjudande om vapenstillestånd som kapitulation. Flera tänkare är också för olika former av utländsk inblandning. Den algeriska oppositionspolitiken Ait Ahmed har till exempel upprepade gånger krävt att FN ska skicka inspektörer för att undersöka det våld som allt fler misstänker att inte bara islamisterna står för. Och en skribent i den inflytelserika arabiska tidningen Al-Hayat skrev häromdagen cyniskt att orsaken till omvärldens likgiltighet är att amerikanska intressen inte hotas av blodbadet. Vare sig olje- eller gasexporten har påverkats av att 100 000 algerier mist livet. Men arabvärldens beslutsfattare vill inte se någon inblandning i Algeriets inre angelägenheter. Den egyptiska utrikesministern säger också att man kan inte tala om FNs eventuella ingripande i abstrakta termer. För vad skulle det här egentligen betyda? Utländska trupper och vapen? Det vore oacceptabelt, säger Amr Moussa.
I believe that the consideration by the United Nations should not be considered or viewed in abstract terms. Because what does it mean, United Nations? Want foreign intervention, foreign armies? Who can accept that?
Egyptens utrikesminister Amr Moussa intervjuade i Kairo av vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Och årets Sacharovpris gick igår till den algeriska journalisten Salima Ghezali. Priset delas ut av EU-parlamentet och Ghezali får det för sin kamp för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Algeriet. Ghezali är chefredaktör för den oberoende tidningen La Nation, vars utgivning stoppades förra året när tidningen krävt en fredlig lösning på konflikten i Algeriet.
Det här är Morgonekot.
En tidig morgonrapport från Hongkong den 25 oktober 1997.
För tillfället verkar den värsta paniken ha lagt sig i Hongkong. Börskurserna började sjunka i morse, men nu har de återhämtat sig och är i stort sett oförändrade jämfört med igår. En bidragande orsak kan vara att Kina idag har lovat att hjälpa till och försvara Hongkongs valuta om det skulle behövas. Det är just oron för att Hongkong-dollarn ska bli nästa offer för valutaspekulanterna som har gjort att värdet på Hongkong-aktierna har fallit med nästan en fjärdedel sedan i måndags. Kinas riksbankschef säger idag i en stort uppslagen artikel i Hongkong-tidningen South China Morning Post att Kina är beredd att hjälpa till med att stoppa spekulationen. Men helt övertygade är inte placerarna. Det ser man på att Hongkong-dollarn nu har ett mycket lågt värde på terminskontrakten, det vill säga på kontrakten om att köpa dollar i framtiden. Det betyder att placerarna tror att risken är stor att Hongkong-dollarn ska falla. Raset i Hongkong beror i första hand på den ekonomiska krisen som plågat övriga delar av Asien i ett par månader nu. Och nu medför i sin tur raset i Hongkong att det faller ännu mer i de övriga länderna i Asien. Börskurserna här i Singapore har till exempel fallit med ytterligare 4% idag på morgonen och de föll med 4% igår också. I Seoul i Sydkorea har kurserna fallit med 3% idag. Länderna i Asien tycks ha hamnat i en ond cirkel som det kan bli svårt att komma ur. Staffan Sonning, Singapore.
Och vi ska tillägga att Tokyobörsen hittills idag har gått ner 0,7%. Kedjereaktionen på världens börser efter gårdagens kraftiga fall på Hongkongbörsen drabbade också New Yorkbörsen, som när den stängde igår hade fallit med 2,3%. Vi får en rapport.
Finansiella analytiker och aktierådgivare hade igår kväll samma syn. Sälj inte i panik. Det som händer i Hongkong har inte mycket med verkligheten i Amerika att göra. Ostasiens ekonomi är sjuk. Den amerikanska däremot har alla sina siffror rätt. Speciellt aktier i företag med bindningar till eller marknader i Ostasien, flygbolag till exempel och teknologiföretag, gick igår ner. Men analytiker pekar på att börsen i stort bara har 5% företag som på något sätt är knutna till Ostasien. Och sjunkande valutor i Ostasien, kanske även Hongkongs tills nu så stabila dollar, innebär att importen till USA blir billig. Det i sin tur håller nere risken för inflation och risken för räntehöjning minskar. En gladlynt cyniker sa, det är som om Alan Greenspan själv, den amerikanska riksbankschefen, skrivit scenariot. Staffan Emerson, New York.
oktober 1997. USA, Kina.
Klockan är 7, Ekonyheter. Kina kommer att underteckna en internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det sa president Jiang Zemin idag före sin avresa till USA. De mänskliga rättigheterna finns med på dagordningen när Jiang möter president Clinton. Och ett isolerat Kina är ett farligt Kina, det sa president Clinton igår kväll när han banade väg för president Jiang Zemins statsbesök i USA. Talet var det första som Clinton har hållit om Kina och syftet var att sälja en fördjupad dialog med Peking till det amerikanska folket.
We have an opportunity to build a new century in which China takes its rightful place as a full and strong partner in the community of nations, working with the United States to advance peace and prosperity, freedom and security for both our people and for all the world. We have to take that chance. Thank you very much.
Låt oss inte missa chansen att se Kina komma in som en del av världsgemenskapen, sa president Clinton i sin övertygelse om att samverkan och dialog är livsnödvändiga i umgänget med världens folkrikaste nation och uppseglande stormakt. Stora politiska och ekonomiska intressen står på spel för USA, samtidigt som president Clinton är hårt pressad av en hemmaopinion som främst förknippar Kina med massakern på Himmelska fridens torg. Det blir ingen lätt balansgång för president Clinton nästa vecka att få Jiang Zemin att känna sig välkommen och ändå inte förbigå Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Titti Nylander, New York.
Den 27 oktober 1997. Oron på Asiens börser fortsätter. Och det är dyningar här i västvärlden också.
Och oron på Hongkongbörsen märks på alla Europabörser. Lena Beirut. Ericsson är ner 4,5%, Electrolux ner 7% och Nokia ner 5%. Har det inte mycket som pekar uppåt en dag som denna på Stockholmsbörsen? Av alla totalt 254 aktier som finns noterade där är det bara ett tiotal som har gått upp idag. Det är många som är inne och köper och säljer under det att kurserna faller. Och omsättningen ligger nu efter 1,5 timme på nära 2 miljarder kronor. Det här är tredje börsdagen som Stockholmsbörsen dras med av oron i Asien. En oro som la sig något i fredags men som alltså på nytt tagit fart idag. Och sen kursfallet inleddes i torsdags i förra veckan så har Stockholmsbörsen hittills fallit med 6,4%. Ingen bransch har skonats, även om skogs- och tjänsteföretagen är de branscher som drabbats minst. Det är Stockholms- och Helsingforsbörsen som faller mest nu under förmiddagen. Men nedgången har alltså även drabbat de stora Europabörserna som Frankfurt, London och Paris.
När Hongkongbörsen stängde hade aktiekurserna fallit med nästan 6%. Och det trots att stora Hongkongföretag försökte hålla kurserna uppe genom att köpa aktier i sina egna företag. Enligt aktiemäklare är det främst utländska fonder som säljer det de har i Hongkong. De vill helt enkelt inte ta risken att kurserna rasar ännu mer. Det är fortfarande hotet mot Hongkong-dollarns värde som ligger bakom fallet på aktiemarknaden. Hongkong håller sedan 14 år en fast växelkurs gentemot den amerikanska dollarn. De senaste månaderna har nästan alla andra valutor i Asien sjunkit kraftigt i värde och placerarna misstänker att Hongkongs valuta kan stå på tur trots att Hongkongs ledning försäkrar att de ska göra allt för att försvara valutan. En fallande valuta skulle bli ett hårt slag i Hongkong. Rikedomen där baseras till stor del på fastighetsaffärer och fastighetsbolagen har stora lån som är känsliga för både valutakurser och räntor. Också i Japan, Singapore, Taiwan, Malaysia och Australien fortsatte börskursen att falla idag, om än inte lika mycket som i Hongkong. Staffan Sonning, Singapore.
Och nästa dag, den 28 oktober 1997, låter det så här.
Och vi ska först till Hongkong där börsraset alltså fortsätter idag. Staffan Sonning, syns det inget slut på det här?
Nej, det tycks inte finnas något slut alls. Det blir bara värre och värre. Det har ju pågått ett tag det här nu, men i morse så förvärrades kursraset på börsen här i Hongkong till något som liknar ren panik. Alla vill sälja, ingen är beredd att köpa. När handeln avslutades för lunchuppehåll här efter förmiddagshandeln, då hade kurserna fallit med nästan 16%. Och det innebär att bara under oktober så har börsföretagen i Hongkong förlorat inte långt ifrån 40% av sitt värde. Det är alltså ett jätteras.
Hur stor betydelse har det för händelserna i Asien att börsoron har blivit en världshändelse? Igår följde New York-börsen till exempel med hela 7,2%.
Det har stor betydelse. Det är en global ekonomi och i en global ekonomi kan det lätt uppstå en ond cirkel som det gör här. Det som händer i Asien påverkar direkt det som händer i USA. Och det som händer i USA när det faller där, det påverkar sen i sin tur direkt det som händer här i Asien. Så det är en slags ond cirkel som kan uppstå och det har det gjort nu, det ser man tydligt.
Och den kinesiska ledningen i Hongkong sitter alltså i krismöte, för det här är naturligtvis har stor politisk betydelse.
Ja, det har det. Det här är den första riktigt allvarliga krisen som de har att brottas med sen de tillträdde den 1 juli i år, alltså för knappt 5 månader sedan. Vad det handlar om främst, det är om de ska lyckas försvara Hongkongs valuta och hur de i så fall ska bära sig åt för att göra det. Därför att det här försvunna förtroendet hänger först och främst ihop med en misstanke om att Hongkong inte ska lyckas försvara sin fasta valutakurs. Det här är alltså i grunden en valutakris. Och det är naturligtvis ett i dubbel mening kritiskt möte för Hongkongs nya ledning. Därför att ett misslyckande med att försvara en av Hongkong-ekonomins grundstenar skulle vara mycket pinsamt, inte bara för Hongkong utan också för den kinesiska ledningen som har lovat att allt ska fortsätta som vanligt och att de är kompetenta att driva Hongkong.
Man säger att det alltid måste finnas vinnare och förlorare. Vilka är det i det här fallet?
I det här fallet just nu är det väldigt svårt att hitta några vinnare. Förlorare finns det många som helst. Det finns naturligtvis de stora investerarna. Fortsätter det här, det är Hongkongs banker, det är de överbelånade fastighetsbolagen. Men det är också inte minst de småsparare, vanliga människor i Hongkong som ser sina pensionspengar smälta iväg. De är placerade i hög utsträckning i fonder. För de som inte har några pensioner, Hongkongs fattiga, det finns ganska många, innebär en kris i förlängningen att Hongkongs tillväxt hotas och deras framtid är beroende av en fortsatt tillväxt. Så det finns många förlorare men än så länge väldigt få vinnare.
Tack Staffan Sonning, direkt från Hongkong där börsen alltså rasat nära 16% idag. Och fallet på New York-börsen igår var det största sedan kraschen den svarta måndagen i oktober 1987. Och i Washington gick finansministern ut och försökte dämpa säljgiven.
It is important to remember that the fundamentals of the United States economy are strong and have been for the past several years. And the prospects for continued growth with low inflation and low unemployment are strong. Thank you.
Den amerikanska ekonomin är stark och utsikterna är goda för fortsatt tillväxt med låg inflation, sa finansminister Robert Rubin igår kväll med adress till Wall Street. Men hans lugnande ord väntas inte hindra en fortsatt nedgång idag. Och en omedelbar anledning ligger ironiskt nog just i de spärrar mot panik som infördes efter kraschen år 1987. Igår utlöstes för första gången försvarsmekanismerna. Börsen stängde först tillfälligt efter en nedgång på 4,5% och slog sedan igen för gott en halvtimme i förtid när raset fortsatte. Resultatet blev att alla som ville sälja inte hann sälja, säger en svensk börsmäklare till Ekot och tillägger kort men koncist: det blir inte så bra de närmaste dagarna. Många bedömare här tror att oron i Sydostasien bara var en av orsakerna till gårdagens ras på New York-börsen och att vad vi ser nu kan vara den justering nedåt som förr eller senare var väntad. Mer än 100 miljoner människor har investerat i aktier på New York-börsen och det är ännu för tidigt att säga hur alla småsparare kommer att reagera. Men för dem hade en av tv-kanalerna igår kväll en tröst. Bill Gates, som själv äger 270 miljoner aktier i sitt eget företag Microsoft, förlorade igår motsvarande 13 miljarder kronor. Titti Nylander, New York.
Här i studion har vi med oss Raoul Grünthal som är chefsanalytiker på Nordiska fondkommission. Hur hänger nu allt ihop det här? Hur hänger det ihop?
Ja, det är ett och samma kapital som rör sig runt hela jorden hela tiden. Och när Hongkong, som är faktiskt är världens sjunde största börs, eller var det i alla fall fram tills idag, faller så dag efter dag, då påverkar det till slut de andra börserna. Och det är det som har hänt nu.
Spelar Sverige någon roll i det här?
Nej, Sverige spelar ingen roll i det här. Sverige är precis som de andra små länderna, så att säga, korkbitar på ett stormigt hav.
Den 27 oktober 1997 inför presidentval på Irland.
Så ska vi till Irland där det är presidentval på torsdag den här veckan. Efterträdare till den populära Mary Robinson ska utses och fyra av de fem presidentkandidaterna är kvinnor. Aktuellt utsända rapporterar från Dublin.
De står vid vägkanten i den lilla byn och väntar på en presidentkandidat. För dem är det inget underligt att det är en kvinna. De tillhör den första generationen irländare som vuxit upp med en kvinnlig president. Men för 7 år sedan när Mary Robinson intog presidentposten så var det en sensation. Mycket har hänt i Irland sedan dess.
There's been a silent revolution in the kitchens of Ireland and the women have decided that they want to be more represented. I think women have been coming out taking a stronger leadership role. I think we had a terrific role model in women such as former President Robinson, and I think because of that the boundaries have been stretched out for all of us in a whole range of different ways, because there's been a lot of social change and policy here, and I think that's reflected now in the fact that 4 women are going forward.
Hon får sin ros, hon får skriva autografer och det blir fotografering. Sen måste hon dra vidare på sin kampanjturné, fredsaktivisten och kärnkraftsmotståndaren A.D. Roche.
She's the best person in the world.
Hon var favoriten för några veckor sedan. Men nu är det enligt opinionsmätningarna två Marior som kämpar om presidentposten. Båda präglade av Irlands blodiga historia.
I'm a grandniece of Michael Collins, who was one of the founders of the state, and his life, and perhaps more tragically his death, has cast a shadow over our family for the past 75 years. My mother was the last person in the family to see him. She was a little girl of 10 the day he was assassinated. And then, of course, at that time, our family were burnt out by the black and tans, and my grandfather was in prison for his nationalist activities.
I'm born and reared in Belfast. I come from the Catholic and from the nationalist background, Irish nationalist background. And we lived in Belfast during the worst period of the recent troubles there. Lost our home there. We were machine gunned from our home. And we also had by then my father had bought a small pub in a difficult part of Belfast. And it was bombed. A young girl was killed.
Och mot den bakgrunden har hon nu beskyllts för att ha allt för nära kontakter med Sinn Féin, den politiska grenen av IRA. Men hon kan bli den första presidenten i Irland från den brittiska provinsen i norr.
I'm an Irish woman, plain and simple. The Irish Constitution confers on me citizenship of Ireland, confers on me a right to run in this election. And I've always lived my life north, south, east and west in Ireland. I just regard myself as an Irish woman.
I ett annat av Dublins många nya exklusiva shoppingcentra är det Mary Bernotti och hennes medarbetare som försöker värva röster.
I think my mother has the best track record of any candidate going forward. She's represented Ireland for 13 years in the European Parliament and worked very hard there. Nurse, social worker, founding member of the Women's Political Association, you name it, she's got it. I don't think anybody approaches her in terms of record.
And a good mother.
And an excellent mother, what can I say?
Hon är själv en representant för det nya förändrade Irland. För hon har växt upp utan sin pappa. I detta katolska land där skilsmässor tills alldeles nyligen inte var tillåtna, där är nu en frånskild ensamstående mamma på väg att bli president.
My marriage broke up about 27 years ago, and at that stage I had never met anybody whose marriage had broken up, believe it or not, not even in America. Now that has changed. There's a much more merciful approach to a lot of these issues, and in all my political life I've never hidden the fact that my marriage had broken down, but it has never proved to be a problem for me.
Men den fjärde kvinnan, Rosemary Skellen, lever upp till alla gamla katolska moralideal. Hon kallades Dana när hon vann Eurovisionsschlagerfestivalen för Irland 1970. Nu är hon svavelosande radiopredikant i USA, och hon kommer också från Nordirland.
Dana, you have never taken an interest in Irish politics before.
She was in Alabama.
Och så är det då en pensionerad polisman.
Oh, lovely, lovely. Four beautiful ladies. How could you wish for anything more?
Ja, presidentskapet kanske. Men han har ingen chans. För det ska vara en kvinna i år i Irland. Den manliga politiska makten är fläckad av mutskandaler och korruption. De vill man helst glömma. Det är kvinnorna irländarna nu koncentrerar sig på.
29 oktober 1997. Det vänder i Hongkong.
Gårdagens panik har förbytts i börsyra. Det är nästan 17% uppgång nu när de har gått in i ett lunchuppehåll. Och det innebär att hela gårdagens fall har hämtats igen.
Det var leenden och skratt från börsgolvet som vi hörde här alldeles nyss. Igår talade man om panik. Hur är läget och stämningen idag?
Ja, det är ju på ett, det är en svårförklarlig scenförändring. Det är snarast börsyra istället. Och det är inte bara här i Hongkong utan över hela Asien har kurserna gått upp nu igen efter nedgångarna igår. I Tokyo har den gått upp, inte så mycket men i alla fall med 3%. Men i Australien, i Nya Zeeland och i Sydostasien, på alla ställen på den här delen av jordklotet har kurserna gått upp.
Staffan Sonning direkt från Hongkong som stannar kvar på ledningen till Morgonekot en stund framöver. Det är uppåt alltså i hela Asien, en uppgång som började redan igår. Den anades i Europa till exempel när nedgången i Stockholm bromsades och New York-börsen sen vände kraftigt uppåt och slutade på 4,7% plus.
Dramatiken var stor på Wall Street när nedgången som inledde dagen plötsligt vändes i uppgång, först lite haltande, därefter allt mer tvärsäker. Och när dagen var slut hade New York-börsen slagit rekord. Fler aktier än någonsin tidigare hade bytt händer. Det var första gången som volymen på handeln hade överstigit 1 miljard aktier. Med tanke på att börsen så snabbt vände uppåt antar många bedömare att nedgången på måndagen bara var en del av den justering av en kanske överhettad aktiemarknad som många hade väntat på och att oron i Sydostasien snarast var en utlösande faktor. Titti Nylander, New York.
Ja, Hongkong påverkade New York och börserna i Europa och övriga världen följde efter när kurserna föll. Och nu verkar det vara snabbt upp igen. Världens allt mer globaliserade ekonomi har drivit upp tempot i handeln med aktier. Svängningarna blir därför mycket häftigare upp eller ner och går mycket fortare än tidigare. Och då undrar jag, uppgången i New York igår påverkade Hongkong idag. Hur kan den göra det när nedgången började i Asien för några dagar sedan?
Ja, från början, det här är ju en kris som har pågått i Asien i ett par månader och från början var krisen i Asien helt självförvållad. Det var alltså helt de inhemska ekonomierna som orsakade problemen.
Sen är det så att New York är mycket viktig för de asiatiska marknaderna. Asien säljer mycket på USA och det finns stora amerikanska investeringar i Asien. Och det innebär att även om krisen har börjat här, det finns redan tidigare en djup kris här, så medför en nedgång i USA att krisen fördjupas ytterligare, att kurserna faller ännu mer, därför att USA är så viktig för de asiatiska marknaderna.
Vart kommer du ta vägen idag då? I Hongkong och i resten av Asien?
Ja, det är alldeles uppenbart fullständigt omöjligt att säga. För i ett läge där börskurserna kan gå ner med nästan 14% i en dag och sen då nästa förmiddag gå upp med nästan 17%, så är det alldeles omöjligt att förutsäga någonting.
Staffan Sonning direkt i Morgonekot från Hongkong. Klockan är 7:09. Det här är Morgonekot i Sveriges Radios P1.
oktober 1997 från det pågående kinesiska statsbesöket i USA.
Uppmötet USA-Kina skulle inledas i eftermiddag svensk tid var det meningen, men alla demonstrationer mot den kinesiske presidentens närvaro i USA gjorde att mötet tjuvstartade redan igår kväll. Då möttes presidenterna Bill Clinton och Jiang Zemin öga mot öga här i Washington.
Jiang Zemin med vänliga ord vet utav sina framträdanden igår, outgrundlig bakom tjocka glasögon, icke en min röjer hur han innerst inne reagerar på alla lunchtalares och middagstalares, festtalares och toppmötestalares och framförallt demonstranternas evigt upprepade mantra: frihet och demokrati. Tibetanskan Tenzin Dolkatatso igen. Hon hade tagit ledigt från sina två jobb för att hela veckan, varhelst den kinesiske presidenten dyker upp, försöka stå framför honom och vifta med den av kineserna förbjudna solprydda tibetanska flaggan.
That, you know, Tibetan has always been a free country and the Tibetan culture and Tibetan religion and Tibetan people's spirit will never die.
Tibets frihetslängtan, sa hon. Tibets frihetslängtan kommer aldrig att dö. Den 71-årige Jiang Zemin behöver nå två resultat under sina 8 dagar i USA. Han måste för det första visa sina rivaler inom partiets och Pekings maktapparat att han tas på allvar, att han inte ger efter. Han har typiskt nog inte blidgat amerikanerna med att släppa dissidenter fria. Han måste för det andra återvända till Peking med ekonomiska överenskommelser. Kina har ju den snabbast växande ekonomin i världen och i historien. Men det finns inte elektricitet för fortsatt expansion. Utan expansion hotas snart 30 miljoner industriarbetare att bli arbetslösa. Det skapar risk för social oro. Kina måste in i kärnkraftsåldern och det sker enklast om USA upphäver sina sanktioner mot teknologitransferering. Det är inte mycket Clinton får i utbyte. En gest var igår att kineserna bjöd in 3 amerikanska religiösa ledare för att diskutera den bristande religionsfriheten. Men på övriga mänskliga rättighetsområden och i Tibetfrågan, som engagerar miljontals amerikaner, största möjliga tystnad. Utrikesminister Madeleine Albright hade en uppgiven formulering. Relationerna med Kina blir inte normala. Tjuvstarten på toppmötet sent igår kväll var därför, citat, ett försök att bryta isen. Staffan Heimersson, Washington.
oktober 1997. Irak.
Irak har beslutat att utvisa de amerikaner som deltar i FNs övervakning inne i Irak. Och när beslutet offentliggjordes idag i irakisk TV sades att amerikanerna får en vecka på sig att lämna landet. Efter Gulfkriget så övervakar FN att Irak följer säkerhetsrådets order om att avskaffa alla massförstörelsevapen. Övervakningen och de sanktioner FN beslutat om ska fortsätta tills dess alla massförstörelsevapen är borta från Irak. USA har vid upprepade tillfällen anklagat Irak för att undanhålla information om de här vapnen.
30 oktober 1997.
FN:s säkerhetsråd fördömde i natt Iraks beslut igår att avbryta samarbetet med de amerikaner som ingår bland FN:s vapeninspektörer. Säkerhetsrådet varnade Irak för, som det hette, allvarliga följder här i New York.
Brevet från Bagdad ledde till att säkerhetsrådet snabbt samlades och enade sig om ett skarpt uttalande där formuleringen allvarliga följder i förlängningen kan innehålla ett hot om militära åtgärder. Brevet från Bagdad förbjöd amerikaner att verka bland de vapeninspektörer som övervakar att Irak gör sig av med sina massförstörelsevapen. Irak gav de 10 amerikaner som finns i Bagdad en vecka på sig att lämna landet, medan chefen för FN:s undersökningskommission, Richard Butler, svarade med att inställa verksamheten för de sammanlagt 100 vapeninspektörer som nu finns i landet. Iraks våghalsiga åtgärd kom som ett svar på förra veckans resolution i säkerhetsrådet som hotade med utvidgade sanktioner, reseförbud för irakiska nyckelpersoner om Irak fortsatte att hindra vapeninspektörernas arbete. Titti Nylander, New York.
Den 30 oktober 1997. Vi fortsätter rapporteringen från Hongkong-börsen.
Ekot 19:30.
Ja, i Hongkong fortsätter kurserna på aktiebörsen att åka berg- och dalbana. Idag var det dags för ett nytt kursfall.
Igår gick börskurserna här i Hongkong upp med nästan 19% efter ett jättefall dagen innan. Idag var det dags för ett nytt ras, om än inte med riktigt lika stora siffror. Kurserna gick under förmiddagens handel ner med nära 7%. Enligt Fredrik Boeman, som är chef för SE-banken i Hongkong, oroas placerarna av att priset på optioner gick ner i New York igår. Det är priset på rätten att köpa värdepapper i framtiden, och sjunkande priser på optioner betyder att placerarna räknar med lägre kurser framöver. Men Fredrik Boeman påpekar samtidigt att en så stor uppgång som den igår egentligen inte borde kunna inträffa, och att det är bakgrunden till nedgången idag.
Jag tror att man ska tolka det som att det är mer en korrigering av gårdagens väldiga uppgång och förhoppningsvis början på lite lugnare utveckling här i Hongkong. Då.
Det ser ut som att vi går in i en lite lugnare period nu.
Ja, man får hoppas det, och det är klart att fortfarande kan, om man ser på det som är, så att säga, det som Hongkong själv rår över, så ska jag tro att det är en lugnare. Sen såklart att om det händer någonting dramatiskt, framförallt i New York, en ny attack på Hongkong-dollarn med höga räntor, allt det skulle ju kunna då göra att man får kommer tillbaka till mer dramatik igen då.
Fredrik Boeman, chef för SE-banken i Hongkong, han intervjuades av vår Asienkorrespondent Staffan Sonning.
Den 1 november 1997. Irak blåser upp sig.
FN:s säkerhetsråd beslöt i natt att sätta hårt mot Irak och inte bry sig om landets beslut att förbjuda de amerikaner som finns bland FN:s vapeninspektörer att fortsätta sitt uppdrag. På måndag återupptas arbetet i Bagdad med alla nationaliteter, sa vapeninspektionens chef Richard Butler.
I've taken an administrative decision to resume work on Monday morning with all nationalities in the normal way, and the council has taken note of and supported that decision.
En irakisk talesman säger att beslutet om att inga amerikaner får arbeta i Irak kvarstår, och att landet är berett att trotsa FN och USA militärt om det behövs.
Den 1 november 1997. Irland har återfått en kvinnlig president.
Det är nu klart att Irland återigen får en kvinnlig president. När röstsammanräkningen var klar sent igår kväll hade Mary McAleese, en 46-årig juridikprofessor från Belfast i Nordirland, fått 59% av rösterna. Hon valdes efter den andra sammanräkningen. Hennes främsta motståndare Mary Banotti fick 41% av rösterna. Fem kandidater deltog i presidentvalet i Irland.
3 november, Frankrike.
I Frankrike strejkar lastbilschaufförerna sedan igår kväll. Och nu på morgonen finns åtminstone 85 vägspärrar upprättade på olika håll i landet. Det dröjer innan den här konflikten får konsekvenser för Sverige, men allt tyder på att den franska strejken blir långvarig här i Paris.
Det blev precis så som många fruktat. När fransmännen nu börjar en ny arbetsvecka efter skolornas höstlov så möts de på motorvägarna av barrikader och strejkande lastbilsförare. Vid de allra flesta vägspärrar släpper förarna igenom all trafik utom godstrafik. Vid några strategiska ställen har man helt enkelt klippt av trafiken genom att placera långtradare tvärs över motorvägsfilerna. På andra platser skapas trafikkaos genom så kallade snigelaktioner när förarna kör sina fordon i krypfart. 85 olika vägspärrar finns nu i funktion och de första upprättades vid gränsövergångarna. Så är till exempel trafiken på Europabron i Strasbourg mellan Tyskland och Frankrike avskuren. En annan vägspärr ligger vid fraktterminalen i Calais vid Engelska kanalen. Vid spanska gränsen började chaufförerna redan tidigt igår kväll att hindra utländska förare från att lämna Frankrike. Den aktionen stoppades av polisen, men de strejkande chaufförerna återkom senare. Natten har enligt rapporter varit lugn. Bara vid en vägspärr i norra Frankrike försökte 3 långtradare att bryta sig igenom under natten. En av de största fackföreningarna har uppmanat arbetsgivarna att snarast återkomma till förhandlingsbordet. Men de strejkande förarna själva talar om en lång och bitter konflikt. Ingmarie Froman, Paris.